Hej! Den här gången har Destinationspodden kommit till Borås. Borås, en stad som kanske har haft ett lite tråkigt rykte. Det har blivit utnämnd till Sveriges tråkigaste, Sveriges gråaste, Sveriges regnigaste stad. Men det var ganska länge sedan, för nu när man kommer till Borås så händer det enormt mycket. Här har vi ett entreprenörsliv som mår otroligt bra. Och en entreprenörskultur där företagen hjälper varandra och gärna armkrokar. Och man brukar säga som så att Borås är staden som inte ber om lov. Här gör man bara. Och i Borås kommer vi träffa Borås TME som är Borås destinationsutvecklingsbolag. Och vi kommer träffa en fantastisk entreprenör i Tamara Kristman Olofsson som driver Upzone Äventyrsparker. Och så kommer vi träffa the one and only Jonas Kolting, en av Sveriges mest kända långdistansatleter som anordnar två stora tävlingar här varje år i Borås Triathlon och Borås Swimrun. Vad är det man behöver tänka på för att locka besökare, bygga sin destination och hur man får till bra samarbeten och hur man jobbar med marknadsföring? Så häng med, nu kör vi Borås!
Tamara Kristman Olofsson från Tyskland. Kom hit för typ 11 år sedan, 24 år gammal, och hamnat i den här outdoor-branschen nu, eller högerspanarbranschen.
Var är vi just nu? Vi sitter ju här faktiskt i en del av din verksamhet.
Exakt, på en plattform i en del av min högerspana, Upzone Äventyrsparker. Från första början så var jag Upzone tänkt som en högerspana. Och det är ju någonting som jag har sett att det har blivit ett stort trend i Tyskland efter det har blivit en stort trend i Frankrike också. Och då har man ju plattformarna uppe i skogen och så har man olika slags element som man måste ta sig igenom. Det kan vara en zipplin eller så kan det vara någon slags element där man behöver klättra över olika slags bräder och sådant. Vi har faktiskt jättemånga olika besökare och det är så spännande med det hela. Vi har ju på det ena sättet företag, vi har väldigt mycket privatpersoner, alltså barnfamiljer. Vi har sådana som vill ha sitt kalas här, vi har ett kompisgäng som vill hitta på någonting roligt på helgen. Vi har föreningar som besöker oss, vi har skolor, så vi har en ganska bred målgrupp faktiskt. Vi har ju utöver Borås i Ängelholm, vi har Åhus, vi har Luleå. Och nu finns det som plan då att vi ska öppna 2-3 nya anläggningar varje år och detta under franchise-koncept.
Så då skalar ni upp det den vägen att ni inte själva behöver vara på plats hela tiden utan någon annan som kan drifta det under samma koncept?
Exakt. Och sen tanken, det ena kan ju bli att man har en eldsjäl som är intresserad att öppna en högerspana. Men den andra möjligheten också att man kanske har ett hotell eller en skidanläggning som är intresserad att utöka sin verksamhet och då är det väldigt spännande för dem att de kan drifta det under egen regi men att de ändå får kunskap och erfarenhet och ett väldigt känt varumärke. Nu fick jag in en franchiseförfrågning av någon som har en paintballanläggning som är intresserad att utöka med en högerspana eller ett annat företag uppe i Luleå som har faktiskt blivit franchise som har snowskoter och hundspansaktivitet över vintern som vi förlänger i säsongen och har en sommaraktivitet. Men Upzone har ju blivit mer än just bara en högerspana. Alltså vi har ju som mål att ha plockat in flera olika andra aktiviteter. Vi har ju Combat Archery Tech som en ny aktivitet som finns. Vi har börjat med Outdoor Escape Games. Alltså vi kommer ju att utöka så att det inte bara blir en högerspana utan att vi har flera olika aktiviteter på hög nivå helt enkelt.
För det där är ju en utmaning som många besöksnäringsföretag har. Att man har en grundidé men sen kanske har svårt att hitta andra saker runt omkring för att bygga vidare på sin verksamhet. Vad kan komma efter de här satsningarna?
Jag kollar ju väldigt mycket vad som händer just i äventyr- och outdoor-branschen eller i upplevelsebranschen överlag. Och har ju märkt att våra gäster oftast söker helhetslösningar. Alltså det är ju det med kanske ha aktivitet och konferens men oftast också fler aktiviteter över en hel dag. Vi bygger ju precis så att vi ska få en outdoor-konferens där man kan vara ute i tält, konferera, man kanske lagar middag tillsammans. Så att det blir helhetskonceptet. Och det tror jag är väldigt viktigt och kommer vara framtiden också.
Men när man har en sån här uteverksamhet i i Borås då, då är det ju, nu skiner solen och det är en jättefin vårdag. Men hur gör man för att få det att snurra året runt?
Ja.
Går det?
Ja, och det är ju faktiskt den största utmaningen vi befinner oss just i min bransch. Alltså vi har ju just nu verksamheten från april fram till oktober. Och då kollar jag lite på lite de här escape game-lösningar som kan vara indoor. Combat Archery Tech kan vara indoor. Sen finns det många andra aktörerna som har de här högersbanorna inomhus också. Ja. Man kan ha dem faktiskt i köpcenter och så vidare. Och det är någonting som jag spanar lite på också.
Men nu har ni varit igång i 10 år. Mm. Vad vet du idag som du hade önskat veta när du drog igång?
Alltså jag hade alltid, jag tänkte bara att jag skulle ha den här högersbanan i Borås.
Ja.
Så jag tänkte inte större. Och jag tycker det är fantastiskt viktigt att man har ett större perspektiv när man väl startar företag. Alltså man tänker flera år framåt. För jag levde ganska mycket för just det året jag befann mig i början. Ja. Men jag har ju lärt mig nu att det är viktigt att man har en strategisk plan. Alltså jobba mycket strategiskt. Då kanske jag hade vuxit snabbare och vågat ta det beslutet. För det tog för mig flera år innan jag vågade öppna den andra parken. Så nu är jag mycket mer att jag vågar uppfinna och göra saker under tiden vi är på gång. Alltså, det går så fort idag. Alltså, man har inte tid att ha en idé och vänta ett år och börja fila för den innan den kommer på marknaden. Och då kanske inte allting är 100% på plats. Nej. Och det kommer ju utvecklas också under tiden man håller på med det. Och det var inte så. I min högerspanna när jag öppnade så hade jag tänkt att jag kommer ha mest turister. Alltså utomlandsturister. Men vi har ju mest svenska som besöker oss som turister här och använder den här aktiviteten. Men huvuddelen är ju just de som bor och lever i staden som kommer och besöker oss. I början då körde jag väldigt mycket på drop-in-koncept. Alltså jag kollade hur man gjorde i Tyskland. Och då var det öppet varje dag, långa dagar. Det funkar inte för den svenska marknaden. Så jag bestämde mig för att ändra konceptet och nu så att vi bestämmer öppettiderna och så kan gästerna boka i förväg och så har vi avbokningsreglerna. Och nu har ju nästan alla andra högerspanar tagit lika.
Och då tänker jag att ni kanske också har bättre möjligheter att vara förberedda för precis den gruppen som kommer. Om det är en juniorgrupp eller en seniorgrupp. Exakt. Så att man kan staffa. Och
precis, precis. Nu kommer Per med dessa gäster och det blir mer personligt. Och jag tror att den här personliga approachen är någonting som är väldigt viktigt för framtiden också.
Tror du att du har vunnit någonting på att inte komma ifrån Borås själv?
Ja, säkerligen. För jag hade det ganska tufft. Alltså, som sagt, jag kom ju hit 24 år gammal. Jag var student. Jag hade 2000 kronor på konto. Jag kunde ingen svenska. Hade inga kontakter förutom min man. Och har ju byggt upp allt detta med hjälp av andra. Skapat mig ett stort nätverk. Lyckades att få finansiering av banken och Almi. Har vunnit olika stipendiet och tävlingar och sådant för att kunna genomföra det. Tror jag via den vägen har fått ganska mycket respekt eller uppmärksamhet helt enkelt. För att, och jag hade ingen kunskap i branschen heller vill jag påpeka. Alltså, det är inte så att jag har varit i outdoor-branschen innan. Alltså, jag byggde media och kommunikation.
Vad var det som fick dig? För det är ju ändå ett ganska stort hopp då.
Jag besökte en högerspana i Tyskland med min familj strax innan jag kom hit. Det skulle vara som en sista aktivitet vi gjorde tillsammans. Och då blev vi förälskade i själva produkten. Alltså, jag tyckte den högerspana var fantastiskt kul. Och när jag kom hit och ville bjuda min man på aktiviteten för att han var höjdrätt och han fyllde år, så insåg jag att det inte fanns så många högerspanor. Och de få som fanns var mer inriktade mot företag, teambildning och grupper. Och då fick jag den här tanken, för jag pratade med dem också som ägde den här högerspanan i Tyskland och berättade att jag var på väg till Sverige. Och de bara, i Skandinavien, det hade varit fantastiskt att öppna en högerspana där. Mm. Och mamma sa också, men gör det. Jag bara, det låter helt galen. Alltså jag har inga pengar, jag kan ingen svenska, jag har aldrig haft eget företag, jag är 24 år gammal. Och ska satsa i en bransch som jag ingen kunskap om.
Alltså, nej, det låter ju perfekt.
Ja, tack. Så hon trodde på mig hela vägen. Och när jag kände att, men det kan man inte besöka här någonstans. Så kände jag, okej, då kanske jag måste bli den som ser till att det finns.
Ni har utbildningar för andra banor också. Mm,
exakt. Jag kände att jag själva var av stort behov att få en gedigen och bra utbildning i den här branschen. Mm. Efter tyvärr det har hänt en olycka i en annan högerspana i Sverige, så blev jag lite rädd och kände att mina gäster kanske blir skrämda om det händer någonting. Och då kontaktade jag andra högerspana och sa, vi måste träffas, vi måste nätverka, vi måste prata kring säkerhet.
Ja, för det här är ett gemensamt problem som exakt. Vi har för hela branschen.
Och kolla också hur vi kan bli bättre på utbildningen. Och då kom jag i kontakt med en förbund i Europa som heter IAPA, som har en fantastiskt bra utbildningsprogram som gick själva.
Ja.
Och sen kände jag att jag var intresserad att utbilda enligt deras utbildningsprogram och fick då 2016 akademistatus. Så nu utbildade vi andra branschkollegor enligt den här utbildningsprogrammen, men vi fick även ett samarbete med Realgymnasiet som utbildar sina äventyrselever nu till högerspana instruktörer, för det är kris i branschen efter personal, men ingen har kunskap och då behöver vi lägga väldigt mycket tid och fokus för att utbilda dem så att de kan jobba i våran bransch.
Hur jobbar ni nu för att synas så mycket som möjligt?
Jag har ju förstått under åren att den här digitala marknadsföringen har blivit mycket, mycket viktigare. Vi har nu i år bestämt helt i hållet att vi ska satsa en stor del av våran marknadsbudget att synas digitalt. Och då jobbar vi väldigt mycket med sökoptimering, jobbar med AdWords och Analytics. Men även samarbete så att vi syns hos andra aktörerna och de syns hos oss. Alltså vi har ju förstått att en hemsida är viktigt, men den är ju så mycket viktigare än så. Alltså själva content på hemsidan ger ju väldigt stor effekt beroende på hur våra gäster söker. Och det gör ju också att man kanske kommer högre upp på Google och sen kan man köpa annonser och sådant. Content betyder ju att man använder rätt ord i det sammanhang som man skriver. Alltså för oss, till exempel, om jag ska ge något exempel, vi har ju 5 anläggningar och då är det väldigt viktigt att man kanske beskriver varje plats med sina egna egenskaper. De har en egen sida, än att man bara har högerspana på en sida. Okej, vad är det gästerna söker när de vill besöka en högerspana?
Ja.
Så att de sökorden finns med i texten. Och då blir det lättare för Google att hitta och visa att vi finns. Just. Och vi kontrollerar regelbunden också på vilken position vi hamnar.
Ja.
Och det är ju egentligen
vilken position i förhållande till
andra konkurrenter eller högerspanar som syns.
Men
vi konkurrerar ju inte bara med högerspanar, vi konkurrerar med andra outdoor- och aktivitetsföretag. Och då är det väldigt viktigt att man syns kring kick-off för företag, kalasaktiviteter och sådant. Sen kan man ju också välja att man gör en annonsering och då blir det ju att det kostar.
Mm.
Och då får man ju också den effekten att man bjuder på slags olika sökord och får trafik på sin hemsida via den vägen. Men samarbete som vi pratade om innan är också väldigt viktigt, att man syns på andra sajter. Alltså,
hur går ni tillväga där?
Till exempel nu barnsemester har jag skrivit om Appsom. De har frågat om vi kan ha en testgrupp som kan komma hit. Och då blir det att vi syns på deras hemsida. Det här vet jag inte riktigt om det kommer ut snart. Men vi har bjudit in Revolution Race till exempel.
Ja.
Som har satt här i Borås. Som har gjort en liten tävling här hos oss. Där vi kommer synas i det sammanhanget. Alltså att man hashtaggar varandra. Man syns varandra på hemsidan och skapar tillsammans bra digital innehåll.
Men så att man försöker hitta andra aktörer som rör sig i samma värld och så armkroka med dem.
Precis som Borås djurparken. Vi pratade om att vi skulle ha inför nästa år att vi skapar ett familjeweekendpaket. Där man kanske kan övernatta, gå till Appsom och besöka Borås djurparken. Vi samarbetar i Ängelholm med ett kajakföretag som vi samarbetar. Alltså, det är den vägen som man kan gå.
Men är alla runt omkring här öppna för den typen av samarbete? För ibland så kan det vara så att man ser varandra som konkurrenter snarare än komplementärer.
Ja. Jag har upplevt det positivt, men det är fortfarande en lång väg att gå att man måste komma in i de här tankarna. Så jag tänker väldigt mycket på samarbete. Det är därför jag kommer in på franchise också. Alltså istället för att jag har tagit en plats och öppnat själva så har jag blivit kontaktad av någon som var intresserad i en högerspana just på den här platsen. Och istället för att vi båda hade blivit konkurrenter och hade kört priskamp och kanske en av oss hade överlevt, så sa jag, du kan få min affärsidé, du kan få min know-how och min kunskap, men det är du som kan vara på plats.
Ja.
Så jag tror väldigt mycket att tillsammans är man starkare. Och jag upplever ju på gästerna också att de letar efter helhetslösningar. Att saker och ting är paketerat. Att de bara kan enkelt och snabbt boka flera aktiviteter än övernattning så att det är klart. Så den trenden har jag upplevt. Och att de oftast inte bara vill övernatta någonstans, utan de vill ju att aktiviteterna ingår till exempel.
Just det, att allting hänger ihop på en del av ett koncept.
Precis.
Smart. Nu hör vi ju här, vad är det vi ser här nu? Vi har en tjej som är på väg över en bro.
Exakt, och det är lite olika röda snören som måste ta sig igenom. Och det, jag älskar det här ljudet, för man hör ju att de verkligen har kul, de tycker det är roligt. Och alla är nybörjare här, så de flesta har ju inte gjort det här innan. Och förhoppningsvis så kan de hjälps åt också, så att det blir en bra teambildning på det.
Hur är det att driva verksamhet i Borås?
Jättekul. Älskar Borås. Jag hade ju först tanken att vi skulle öppna Göteborg. För jag tänkte Göteborg är större stad, det är fler turister. Fick ju ingen respons, jag fick ingen riktig kontakt. Ingen riktig visste vad jag skulle göra. Alltså, men det upplevde ju här i Borås. Alltså, när vi började då komma i kontakt med Hans Forsman. Som jobbar på Borås stad. Jättekul aktivitet. Vi vill absolut ha det här. Och gärna bredvid Borås djurparken, så att man kan sammankoppla det här området som en aktivitetsområde. Sen har jag haft kontakt med olika organisationer som Trivhuset, Inkubator, Connect West. Almi har hjälpt mig med finansieringen. Det finns olika stiftelser som Kramo, som jag själv är med i styrelsen också, som hjälper unga entreprenörer. Så jag har ju upplevt att Borås är en fantastisk stad för entreprenörer. För alla krokar arm här och försöker nätverka tillsammans och hjälps åt. Så jag älskar den här staden och jag tycker att den har utvecklats fantastiskt mycket de senaste åren. Så man vill ju absolut verka för den här staden också långsiktigt såklart. Så turistbyrån också som har utvecklats fantastiskt mycket.
Ja, hur jobbar ni tillsammans mycket med Borås och TME?
Vi har ju, förutom att vi har varit tillsammans på mässor och att vi har ju funnits på hemsidan, så är det också så att de marknadsför via sina kanaler. Igår till exempel kom jag hem från Landvetter efter att jag hade landat. Och så såg jag på den här stora skylten, den här digitala skylten, Upson Aventure Park. Och då sa min personal, herregud, vad har du gjort att vi syns där? Jag bara, ja, vad har jag gjort faktiskt? Det var att de tycker att det här är en bra aktivitet och uppmärksam det på det här sättet. Och det gör mig fantastiskt lycklig och glad att jag får den här hjälpen. Och att de tog det här initiativet. Och det tycker jag är väldigt viktigt också, att vi lyfter varandra hela tiden.
Det finns ju en medveten strategi i Borås att försöka locka många stora evenemang och tävlingar.
Mm,
påverkar de här evenemangen din verksamhet?
Absolut, alltså, vi har ju fått besökare och vi samarbetar också att vi lämnar någon specialrabatt när de väl kommer. Vi har även, jag tror att de tävlande fick presentkort och sånt. Alltså vi försöker absolut stötta dessa evenemang och samverka. Vi har ändrat öppettiderna, speciellt efter hur vi visste att de här största idrottsabonnemangen, när deras besökare kunde just besöka oss. Alltså vi försöker anpassa oss väldigt mycket efter. Mm. Och att vi kan bidra på vårat sätt så att den vistelsen blir ändå bättre.
Om du får skicka med några tips till någon som går och funderar på ett besöksnäringsföretag.
Låt det inspirera och inspirera. Det tycker jag är väldigt viktigt, att man är open-minded, tänker lite utanför boxen. För när jag kom hit och sa att jag skulle öppna en högerspanna var det väldigt många, men herregud, vad är det här? Varför ska folk betala för att klättra upp i träden? Och nu har det blivit en jättestor bransch. Mm. Sen tror jag det är väldigt viktigt att söka hjälp. Alltså be andra och samarbeta, berätta vad du har på gång och se till hur man kan samverka och hur man kan få hjälp. Det tycker jag också är väldigt viktigt. Var lite kaxig också har jag lärt mig, är väldigt viktigt att man vet vem man är, vad man står för. Se till att du har ett bra team. Satsa och investera i dem. Och våga lämna ansvar till dem så att de kan hjälpa till att ditt företag växer. Så det är inte jag som är längre Upson, utan det är vi.
Anders Kiel heter jag. Har titeln digital marknadsförare på Borås TME.
Här har vi Helena Alsén. Nu sitter jag. Jag är vd då för det bolaget Borås TME som ägs till 91% av kommuner och 9% i näringslivet, så vi är lite övertygade om att man måste göra sådana här saker tillsammans. Förmån att få jobba med sin egen plats.
Som väldigt många frågar, men vad är det man har gjort i Borås? Mm. Det har hänt något fantastiskt.
Som Älvsborg säger, tillsammans.
Tillsammans.
Ja, man kan inte tro att det är en kommun som ska göra det. Man kan inte tro att det är näringsliv. Man kan inte tro att det är en som ska göra det. Och invånarna måste ju hänga med också. Vi gillar ju att göra saker i den här staden. Har man då lite strategi på vad man ska göra och åt vilket håll det ska gå, så blir ju de genomförande sakerna. Då får du ju effekt. Här har vi sagt att vi ska ha ett större projekt varje år. Och då på 10 år så blir det skillnad.
Ja, ja.
Vårt Borås kongress nu som stod, det tog 10 år.
Hur gör man tillsammans? Det är lätt att säga, men det är svårt att göra.
Ett kan väl vara att vi var i en, att man, om man har haft en kris, så får man också lust att förändra sig.
Ja.
Det tillståndet, om man säger en tekokris, om man är regnigast och tråkigast och billigast. Det är väl inte det man vill förknippas med. Så det, men när det gäller hur man gör det, vi har ju ett ständigt pågående samtal och man måste ha otroligt mycket respekt för varandra. Man pratar med varandra och inte om,
ja.
Vilket jag upplevde man gjorde innan. Vi ses.
När man tittar på Borås så upplever jag också att näringslivet kanske har en ännu mer framåtlutad och uttalad önskan att vara med och forma staden än vad man har i många andra städer. Mm. Vi har ju exemplet med 50-tal skulpturer där jag vet inte hur många som är fonderade av näringslivet, men det är ganska många.
Övervägande alla av dem är ju donationer ifrån privatpersoner och näringslivet. Dessutom väldigt demokratiskt att ha dem ute, för ett konstmuseum ska du kanske bli ledd till med, av dina föräldrar, och så det kan ibland en entré eller det krävs ett annat att ta sig dit. Här är de ju öppet 24 timmar i dygnet. Och även våra muralmålningar är ju precis på samma sätt. Och där är ju alla fasader upplåtna av privata fastighetsägare också. Det blev nog början på ny kultur verkligen. För hela diskussionen handlade väl om att vem ska bestämma det offentliga rummet?
Det intensifierades ju väldigt mycket det arbetet 2008 i samband med Pinocchio eller Walking to Borås, som skulpturen egentligen heter, och den första skulpturbiennalen som egentligen kom till med anledning av att man skulle renovera Kulturhuset och Konstmuseet, så att man flyttade ut verksamheten i det offentliga rummet under den perioden. Hade vi inte haft skulpturerna så tror jag ju aldrig att vi hade gjort en street art festival heller. Nej. Så att det har ju gått hand i hand.
Så det ena ger det andra.
Ja, det tror jag. Och jag tror att det har bidragit till utvecklingen även vad det gäller liksom gallerier, konstmuseer och...
Vi gjorde ju nyligen en undersökning där man sa att förändringen, alltså man uppfattar faktiskt på då som med street art och konst lika mycket som textil.
Ja.
Kan man ju se vilken skillnad man kan göra på några års ändring och tagit till sig det. När vi byggde första nya Borås Arena, på 50 år hade det inte byggts några nya fotbollsarenor. Och direkt så tog vi också ett guld om det var så. Så att det gäller ju att göra satsningar som också då invånarna gillar. På något sätt så stärkte vi hela idrottsdelen, och sen kom kulturen och sen streetarten. Det har gillats ju verkligen av alla.
Helt plötsligt så har vi ju ett besöksmål som är öppet dygnet runt årets alla dagar. Det är väldigt många som kommer hit för att titta på den offentliga konsten, och det skapar ju en otrolig stolthet bland boråsarna. Det är ju, tittar man på hur mycket det delas bilder på konst, så är ju det helt makalöst. Så det...
No Limit är ju verkligen den delen när vi tittade på väggytor.
Mm.
Och man ser hur folk har gått på gator som man aldrig har varit inne. Så man kan ju faktiskt styra platsutveckling.
Kan du inte berätta, No Limit, vad är det för någonting?
Det är våran street art festival som vi startade 2014 första gången. En tanke från en lokal street art-konstnär inflyttad från USA. Som uppvaktade kulturen i Borås med en tanke om att ta vidare skulpturbiennalen och göra street art. Och sen 2014 så realiserade vi det tillsammans med den här konstnären och kulturförvaltningen. Och skapade storskaliga muralmålningar samt ett antal street art-installationer i Borås. Och sen har vi gjort den festivalen 3 gånger.
Om man är där ni var för 20 år sedan, vad skulle ni göra om ni skulle ta er an ett sånt uppdrag? I en ny stad.
Jag skulle backa tillbaks till där man har sitt riktiga egentliga ursprung och se vad det egentligen, vad är det vi har för unikt här, eller vad är det vi kan så att säga utveckla och sätta i en ny tappning.
Ja.
Vi har klätt hela Sverige, det är ju någonstans i den trakten vi är. Och sen kanske har gjort det då mer populistiskt, för annars var det bara fabriker som har varit känt, men att göra det till en besöksnäring är ju något annat. Men jag tänker på städer som Uppsala jobbar ju mycket med möten.
Mm.
Och de har ju de akademiska och de delarna. Så de gör ju rätt där.
Ja.
För jag tror också man ibland inte kan få alla. Alltså vår utmaning är ju att vi vill ju bli en plats som man kan komma på. Alltså helgvisiter och även stanna kvar.
Mm.
Det är ju vår utmaning att man gör grejerna kanske det blir ett dagsbesök.
Ja, men nu tar vi en romantisk helg i Borås. Ja. Det är ju en fras som man hör ganska sällan.
Exakt. barnfamiljer har ju hittat länge till Borås med djurpark.
Just det.
Ja, och då var ju det kombinerat med knalleland och shopping.
Just det.
Som vi, det, så vi egentligen hade vi ju faktiskt mer besökare på 80- och 90-talet.
Ja.
Men vi har en annan typ av besökare nu och det kanske är hållbarare. Alltså det måste ju vara med i sin tid. Vi började ju egentligen evenemang och det tycker jag många gör just nu också. Jag måste åka till den staden för jag ska delta i den sporten eller i evenemanget. Så där har vi egentligen mer börjat ifrån början.
Men det tror jag också det här samarbetet kommer in igen, att man gör det tillsammans. Från att ha varit kanske lite grann konkurrenter museerna emellan eller kulturinstitutioner, så ser man helt plötsligt möjligheterna med att gå tillsammans och marknadsföra sig för att bli en destination som är stark nog och inte vara bara ett dagsbesök. Då måste du helt plötsligt stanna 2 dagar, kanske 2 nätter också, och då väver man in restaurangutbudet och det övriga. Så
som destinationsbolag så kan vi vara en arena som bjuder alla dem till bordet. Vi måste inte göra det, men inte vi som måste göra grejerna, utan samla dem.
Ni har ju en intressant målsättning med olika typer av evenemang. Kan ni inte berätta lite grann om det?
När det började 2013 kanske med friidrotts-SM var ett av de första större evenemangen vi gjorde i stan. Tittar man på en lite mindre sport som trial så gick vi från att ha SM till att ha ett EM och även en VM-tävling. Och så har vi ju försökt jobba med många idrottsevenemang framförallt. Så stort och högt det går att komma egentligen med stadens förutsättningar vad det gäller arenor, och det tycker jag vi har lyckats på många plan.
Ja, med evenemangspyramiden och alltid sträva för att minst ett stort evenemang ska vi ha.
Och vad är nycklarna till att göra ett framgångsrikt stort evenemang?
Samarbete igen.
Tillsammans. Men Borås har ett otroligt fint och underbart föreningsliv som är väldigt starkt. Så kanske det var därför också väldigt lätt för oss att börja evenemang. Också ett föreningsliv som har velat utvecklas då. Att gå ifrån ett vanligt SM och säga nej, men vi är nöjda. Inte alls. Och det ligger nog i vårt DNA att vi alltid vill sälja lite mer och göra lite mer, tror jag, i den här bygden.
Just det här att flytta evenemangen till där boråsarna och besökarna faktiskt är, istället för att man ska flytta publiken till en arena. Det tror jag har varit en stor framgång. Och så har vi försökt jobba med många evenemang. Bland 2013 när vi gjorde friidrottssessen så flyttade vi in kulfinalerna till Stora torget och byggde en friidrottsarena där.
Och ett av våra mål där vi har staden som arena är, det ska vara in i staden. Och är också kanske den effekten också att boråsarna upplever att det händer saker.
När vi gjorde de här första grejerna, då var det liksom tidningsannonser. Nu spärrar vi av. Sen några år senare, så nu kommer SM-veckan till Borås. Det blir ett av de största evenemangen genom historien. Det innebär att det blir vissa påverkan på infrastrukturen.
Tydligt exempel på tillsammans. Mellan 2015 till 2017 så stängde en av 6 turistbyråer i Sverige. Från och med den 31 mars så har ni inte den fysiska turistbyrån kvar. Hur tänkte ni då?
Ja, vi tittade på statistiken och ser att besökarna till den turistbyrån minskar ju markant. Och när vi dessutom mätte på vad man hade för ärende så var det inte turister, utan det var boråsaren som hämtade ut sina biljetter eller köpte presentkort. Och under tiden har vi flyttat över så att alla biljettservice ligger i kulturförvaltningen nu.
Ja.
Så att nu har vi egentligen kan fokusera på att möta våra besökare. Vi har döpt om oss till, det heter Borås besöksservice. Och vi vill möta besökarna där de finns. Och framförallt så finns de på nätet. De finns på hotellentré i hotellen. De finns på andra platser runt om i stan där det rör sig mycket, mycket folk. De finns på specifika evenemangen och kan finnas på de mötena. De finns på andra ställen och där möter vi upp dem.
Vi har ju jobbat med Infopoint sedan 2 år tillbaka kanske, eller någonting i den stilen. Och det är ju inte bara hotellreceptioner eller besöksmål i den bemärkelsen, utan det kan ju vara den lokala tobakshandlaren som faktiskt får mycket frågor om Borås för att det ligger strategiskt till nära bussförbindelser och sånt där. Så det är lite oväntade aktörer också som kommer in och har ett intresse för att kunna kommunicera mer om vad som händer i staden.
Men det här skapar ju också den här möjligheten att man kan man säger då, cross eller alltså, tips om varandra. Och då säger att det regnar och ja, men då kan vi gå till badhuset. Hon ligger ju någonstans i värdskapet också. Ja. Om du nu är här ett år så ska vi försöka, inte roa dig, men alltså tips om så mycket du skulle kunna göra. Om man frågar så här, jobbar ni för boråsarna för besökarna? Ja, men för båda två, vi jobbar för besökarna.
Mm.
Är det skönt och trevligt och bra på ett ställe att bo så blir det också trevligt att besöka.
Ja, ja. Om man tittar på statistiken så vet jag från många destinationer att upp till 80% av de som faktiskt utnyttjar den digitala kommunikationen är
invånare.
Besökaren är ju vårt huvudperspektiv, men boråsarna är ju en oerhört viktig ambassadör för staden och driver trafik och människor att komma hit. Så att stoltheten som boråsarna känner och vi, som vi hoppas ska utvecklas, den är ju en otroligt viktig drivkraft för oss i allt vi gör.
Om jag kommer hit om 5 år, vad har hänt då?
Då har vi en helt integrerad, en förstorad och förtätad och en utbyggd stadskärna som är absolut självklar och inkluderad med hela högskole- och textaffärscenter. Där det står ett hotell. Vi har också fått ihop området borta vid Borås eventområdet med djurparken inkluderas. Vi är också väldigt mycket mer gångvänligare. Tänker inte alls att det är olika öar. Och jag tror vi har 2 hotell till.
Mm. 2 hotell. Ja, men härligt. Då hör man oftare vi tar en romantisk helg i Borås. Ska vi sikta på det?
Absolut.
Står vi här med Emil som är en typisk boråsare. Vad tycker du om att det är allt fler evenemang, särskilt inne i centrala Borås?
Jo, men jag tycker det är jättebra. Det skapar mer liv i staden och framförallt så är det ju bra för alla som driver verksamhet. Det blir mer folk som vistas här och det blir en positiv känsla i stan. Man hör allt fler som spontant säger liksom att men vi ska åka till Borås i helgen. Och jag tror framförallt att No Limit är ett sånt eller initiativ som man har tagit. Som det, är liksom, det har ju givit jättemycket till Borås om man nu bortser från evenemang och sådana saker. Men alltså just sett ur en kultursatsning eller en destinationssatsning så är No Limit överlägset den man hör mest talas om.
Är det någonting som du tror fler städer skulle kunna ta efter och applicera i sin egen stadsbild?
Absolut, man kanske inte ska plagiera det, men man ska göra okonventionella grejer. För det skapar en kul känsla kring en stad. I Borås var det ju Pinocchio som var först ut. Varför skulle man sätta Pinocchio i Borås? Och det var just det som var hela grejen. Men det förstod inte folk förrän kanske 10 år efteråt.
Nu har vi en massa skulpturer inne i centrala Borås. Vi har No Limit med den här muralkonsten. Vad är nästa steg?
Evenemang, man har SM-veckan, man har Action Run och man har liknande sådana saker. Men jag tror att man ska satsa ännu mer. Jag ska inte säga exakt vad, men försök få mer sådana event till Borås som drar hit människor. För då ser man ju exponeras för allt det andra bra med skulpturer och No Limit. Och man bor på fina hotell och äter på kul restauranger och sådär. Så att mer event som har människor här.
Jag heter Jonas Kolting. Jag är urboråsare. Har verkat i stan i, ja, jag är 46 år gammal. Så jag har väl verkat i stan i ungefär lika länge. Och har en lång bakgrund som idrottsman, professionell triatlet. Och har under de senaste 10-15 åren arrangerat event i stan också. Nu har vi en stor eventhelg 1-2 juni. En triathlon-tävling på lördagen som heter Borås Triathlon. Som ju då är en halv Ironman och en sprintdistans där man kan välja vad man vill köra. Och sen har vi en swimrun på söndagen då. Där vi har också där en längre och en kortare bana.
Hur många tävlande och medföljande ungefär är det som kommer till de här tävlingarna?
I år är vi, nu är vi en månad ut från eventen och nu är det 820 anmälda. Vi kommer landa på någonstans mellan 950 och 1000 tävlande under de 2 dagarna.
Är det all time high?
Det är absolut ett all time high. Det är det, och det är ett testament och ett bevis för att vi har gjort väldigt bra event de tidigare åren då, att deltagare är nöjda och att de trivs här i Borås med både oss och det får vi väl du själv intyga som har kört. Du är väl lite grann av expert, du har ju faktiskt satt mer av den här banan.
Det finns ju en anledning till att jag kommer tillbaka för, vad är det, 5:e eller 6:e året på Borås Swimrun nu?
Ja, precis. Ja, det är ju den 6:e upplagan.
Det är den 6:e upplagan.
Ja, ja. Det ska jag faktiskt komma ihåg, för du måste nog vara den enda som har kört alla upplagor, tror jag. Jag tycker ju när man arrangerar den här typen av tävlingar som vi har då, jag kan ju egentligen bara tala utifrån mitt eget perspektiv som tävlingsarrangör av två sådana här konditionsevent. Då är det ju dels att det är säkra event med funktionärer ute på cykelbanan och så vidare. Två, att banorna är väldigt väl utmärkta och tydliga. Att det är väldigt uppenbart som tävlande vad man ska göra, hur man ska göra och när man ska göra det. Och nummer tre då, att det finns väldigt tydlig och tillräcklig information som går ut i god tid. Både information inför loppet men också under loppet som tävlingsarrangör då. Så att det jobbar vi väldigt hårt med de delarna. Och sen finns ju det övergripande, alltså generella, tror jag, guidelines. Att jag menar, man vill att det ska vara en välkomnande attityd, en välkomnande atmosfär. Alla är välkomna. Just det här, vi satsar ju väldigt mycket på. Vi satsar ju på breddevent. Nu hade vi Lisa Nordén här förra året som gäst och som olympisk silvermedaljör. Men vi är ju ändå väldigt tydliga med att det här är event för den breda massan. Vi vill ju liksom så här, vi vill ju få med folk som aldrig gjort det här tidigare. Vi vill ju få folk som känner att de överraskar sig själva med att ställa upp i något så tufft som triathlon och swimrun.
Som tävlingsarrangör, hur tycker du att du blir bemött ifrån stadens sida?
Inte alls kanske, egentligen är ett bra uttryck.
Vad ser du att de skulle kunna bidra med?
Mer än en sån här öppen frågeställning om det är någonting som de kommuner skulle kunna vara behjälpliga med, antingen i planeringen, genomförandet eller marknadsföringen av eventen exempelvis. Mm. Förra året hade vi ganska stora trafikproblem med tanke på det fina vädret och att det finns en väg ut då till den här stranden som vi var på då, eller som vi är på. Vi hade väl kanske uppskattat att ha kanske något litet pris från Borås stad eller Borås som man hade kunnat ha till de tävlande.
Det är ju väldigt många destinationer som jobbar just med event och attrahera stora tävlingar och andra typer av event för den delen också. Är det ett bra sätt att jobba med marknadsföring av en plats?
Det tycker jag verkligen att det är. Det är ju bara att titta på en sån stad som Kalmar exempelvis som har haft en stor triathlon-tävling sedan 1994. Embryot till det som sen kom att bli Ironman, alltså franchise och stor internationell tävling med många tusen deltagare. Och det här är ju någonting som under 25 år pendeln har svängt i Kalmar från att man nästan aktivt motarbetade det eventet till att det nu är faktiskt Kalmars absolut viktigaste eventvecka eller viktigaste vecka på året ur ett näringslivs- och turistperspektiv då, den här Ironman-veckan då. Det drar ju, jag vet inte hur många, men hur många
det är runt en 2000 startande.
Ja, 3000 startande. 3000 startande. Många besökande. Ja. Och så att jag vet inte, jag har ju läst siffror på allt mellan 30 och 50 miljoner som kommunen går plus. Jobbet är ju liksom gjort av de som arrangerade de första tävlingarna och hängde i och etablerade Kalmar. Men jag menar, nu är ju Kalmar en av de mest populära destinationerna i världen. Det kommer människor från 50 länder och begeistras över hur fint det är i Sverige och i Kalmar. Och där man liksom naturligtvis lägger en bana som visar upp stadens centrala delar. Och så det är ju ett otroligt positivt intryck. Mm. Och jag hoppas ju att vi med våra event i Borås då, ungefär samma sak, att folk kommer till Borås och åker härifrån med ett väldigt positivt intryck av dels då oss som boråsare och arrangörer, men framförallt också kring omgivningarna, vår natur och så. Att det var så fint i Borås, det har vi hört jättemycket. Vi har ju också en del internationella gäster, framförallt då till swimrun-tävlingen. Det är ju någonting som vi uttryckligen har gjort till ett internationellt event. Vi har ju en hemsida som endast är på engelska då exempelvis. Så jag är ju övertygad om att event är väldigt viktiga och eventarrangörer är oerhört viktiga. Man som stad eller kommun lever nog ganska högt på de duktiga entreprenörerna eller föreningslivet då, med drivande krafter som liksom, jag ska inte säga bjuder på sådana här event, men som definitivt bidrar då till en stads renommé.
Mm. Staden har genomgått en fantastisk förvandling får man ändå säga under de senaste 20 åren.
Jag tror ju att det handlar om flera saker. Dels har ju boråsarna själva kastat av sig oket av dåligt självförtroende och tekokris 70-tal då, som hängde över boråsarna så himla länge och som liksom kastade en skugga över staden. Det hålet så här grävde vi väl oss så sakta ligga utifrån, och inte minst tack vare alla de oerhört drivna och duktiga framgångsrika entreprenörerna som finns i stan då, och där det finns ett jäkla driv att lyckas och att det har smittat av sig på olika sätt till andra människor som också startar företag. Alltså vi har ju ett mycket mycket rikt alltså, egenföretagarliv i Borås.
Många företagare tar ett större ansvar och har ett större engagemang i stadens utveckling än vad som är normalt.
Det tycker jag också. Vi har
vad
ju,
kommer sig det av?
Det finns en liten sån här underdog-känsla hos många boråsare. Och när man väl har lyckats som företagare eller entreprenör så är det många som utvecklar en filantropisk sida och vill bidra till det allmännas goda eller till stadens utveckling eller att hjälpa den bygd där man kommer ifrån. Mm. Och jag tycker det finns verkligen en speciell boråsanda i det sammanhanget och på det sättet. Och för någon som ändå har bott i stan egentligen under hela sitt liv, för mig så blev det väldigt tydligt att när man byggde Borås Arena, fotbollsarenan, det blev på något sätt startskottet för väldigt mycket annat i positiv utveckling som det kom steg efter steg, slag i slag. Men från 2005 och framåt så har det ju hänt anmärkningsvärda saker med byggandet av många andra idrottsarenor, kommunal utsmyckning med konstverk och skulpturer, street art festivaler där många gamla fula husfasader har fått nytt liv, renoveringen av gamla fabriksbyggnader som resulterar i Simonsland eller Textile Fashion Center, högskolans utveckling, högskolebiblioteket, vattenstråket längs Viskan, egentligen hela vägen från Knalleland och i synnerhet i centrum, etablering av jättemånga nya restauranger och så vidare. Så att det här Borås är ju precis som du säger, jag reser ju jättemycket och föreläser, och när man kommer till andra städer av Borås storlek så är det ju tydligt att Borås är ju hippt. Ja, Borås är ju inne. Ja. Boråsare är duktiga. Borås är duktigt och i framkant. Och så att vi som bor där har ju väldigt många skäl att vara stolta över våran stad. Och det gör ju mig väldigt glad att aldrig har det ju känts mer rätt att vara stolt boråsare. Det är också färgat av sig på de beslutande boråspolitikerna vi har, att man är mycket mer benägna kanske att luta åt ett ja än åt ett nej. Mm. Borås är jäkligt mycket på G och det är kul att vara en liten del i det. Mm. Men bara en sån sak som att vi har 3 konstsnöskidanläggningar är ju helt stört liksom. Och vi är ju så, jag tackar med lyckliga stjärna, 2 minuter hemifrån så kan jag stand up paddla i en sjö eller simma i en sjö eller springa runt en sjö eller i annan fantastisk natur, och gymmet är nära och utomhusbassängen är nära och staden ligger nära och aldrig någonstans behöver man liksom trängas onödigt mycket. Ja. Det känner jag att här finns den här sloganen som Borås har, småstadens närhet och storstadens utbud. Den har aldrig stämt så bra in som den gör nu faktiskt.
Då har vi haft den sista intervjun här i Borås. Och jag vill rikta ett jättestort tack till alla som har varit med i det här avsnittet av Destinationspodden, där vi tittar på hur man bygger en destination på olika sätt. Jag vill tacka Anders och Helena på Borås TV, Jonas Kolting och Tamara Kristman Olofsson på Upzone för att de så vänligt delade med sig av sina allra bästa tips, insikter och tankar kring hur man skapar ett framgångsrikt besöksnäringsföretag och hur man skapar en attraktiv destination. Vi hoppas att ni vill hänga på i nästa avsnitt av Destinationspodden. Då ska vi åka till, vad jag tror är Sveriges absolut mest kända camping, nämligen Böda Sand, där vi ska få träffa vdn Anna som ska dela med sig av sina tankar och insikter kring hur man skapar en fantastisk upplevelse för besökaren. Och vi kommer få lära oss mer om uttrycken camping, glamping och andra saker som man helt enkelt inte kan leva utan. Vi hoppas att ni vill hänga med oss dit. Ha det gott, hej!
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetool.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.